Jag tycker man ska gå med i någon religion. Konvertera till någonting i mitt råd numera till folk.
Jag älskar att gå tillbaka till Augustinus. Jag tycker han är fantastisk. Han brottas ju hela tiden med detta med sin kropp. Och vad ska han göra med den där kroppen som inte gör som han vill att den ska göra? Han ejakulerar om natten fast han vill liksom tukta sin kropp. Och han känner begär efter att äta goda saker fast han inte borde.
Jag är Augustinus värsta fiende, ska säga det på en gång.
Staten borde fokusera mer på sin egen kropp och hur de ska banta den.
Jag jobbar med mansrörelsen idag. Det första jag lär killen att ha en kuk mellan ben och en stak upp i huvudet förhoppningsvis. Vad har hänt David Ebrard? Du har bjudit in två teologer till den här podcasten idag.
Det är helt sjukt. Ja, vi kanske ska börja så här. Hej!
Hej!
Alla är med. Alla är med.
Ja,
och
alla
jag
med.
Har äntligen fått tyst på er.
Hela treenigheten.
Hela treenigheten det här. Ja. Då, välkomna ska ni vara allihopa till podcasten Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard som är författare, psykiater, chef för Maria Beroendeklinik och programledare för den här podden.
Eller som vi också säger, uttåget ur Egypten till det förlovade landet med Moses, Aaron och Miriam. De tre syskonen.
Men jag kommer inte att sjunga mot slutet, det kan
jag gilla
mig. Och inte dansa heller.
Okej, okay. I den här podden så pratar vi väldigt mycket om hälsa och inte så mycket om uttåg ur Egypten. Normalt sett i alla fall. Och vi pratar om de här reglerna som ska skapas i samhället kring hur man uppnår hälsa. Och väldigt mycket kring pekpinnar från myndigheter och hur man då ska få alla på samma linje och alla ska bli hälsosamma. Senaste exemplet är det här att man infört rökförbud till och med på utserveringar med e-cigaretter som det kommer väl bara vatten därifrån skulle jag tro efteråt och det stör ju ingen annan. Vi har ett alkoholmonopol etc. Vi har en mycket repressiv narkotikapolitik. Vi har ett livsmedelsverk som ger rekommendationer som inte alltid visar sig vara helt up to date heller. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata om lite andra saker. Eller i alla fall förhoppningsvis så tangerar det allt det här som vi normalt sett pratar om. Men jag tänkte att vi skulle prata om den egna moralen eller möjligen Guds moral. Kring kropp och hälsa. Vad är det man i traditionellt religiösa perspektiv moraliskt förpliktigad att göra för att främja hälsa och sköta om sin kropp? Det tänkte jag vi skulle prata om. Och för att göra det så har jag bjudit in två gäster som kanske lyssnarna redan hunnit höra lite av. Alexander Bard, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är
filosof.
Filosof är det du kallar. Det finns ju många som skulle sätta andra etiketter på dig också. Du är ju författare.
Det är man automatiskt om man är filosof.
Ja, det är
filosofer brukar uttryckas i textform.
Ja.
Det är inte historiskt absolut nödvändigt. Ibland sitter de bara under träd och pratar till studenter också.
Ja, ja inte Sokrates. Han skrev inte en rad.
Nej, han skrev inte en rad till exempel. Men efter honom från Platon och framåt så har de ofta suttit och skrivit ner sina tankar. Alltså är det meningslöst säga författare efter filosofer. Det är taftologiskt. Vi kan hålla oss till bara filosof.
Vi håller oss till filosof.
Ja.
Och musiker vill absolut inte kalla
nej,
det.
Det är 6 år sedan jag slutade med det och jag sitter i tv ibland för att jag får betalt för att hora lite grann där också. Men annars är jag väldigt engagerad att skriva nästa bok med Jan Söderqvist. Vi kommer skriva vår 6:e bok snart.
Ja.
Och jag tycker det är skitkul att sitta med Susanne här idag för vi har
och
många
ska
gemensamma
rörelseytor. Ja.
Och jag älskar dig David Ebrard.
Ja.
hela Sveriges psykiatripappa.
Ja, och då ska jag presentera Susanne Wigerts Yngvesson.
Hur ska detta gå? Ja.
Och du får också presentera dig själv.
Jag är etiker och är filosof också kan man säga.
Ja, och professor.
Och professor vid Enskilda högskolan Stockholm, teologiska högskolan, som ligger ute i Bromma.
Och nu så i januari ska du åka till Chicago och vara gästforskare.
Då ska jag gästforska och leva livets glada dagar.
Ja, vad trevligt. Ja. Och idag så ska vi prata om det jag sa. Vi ska prata moral kontra hälsa och... Ja, har man tillgång till sin egen kropp och sådana här saker. Jag tänkte så här, eftersom ni har ju visat er redan tidigare innan vi börjar sändning att ni kan ju prata själv. Så jag tror inte jag behövs så mycket idag.
Hej då!
Hej då! Nej, men Får man göra vad man vill med sin kropp är första frågan.
Jag skulle vilja börja med att göra en genealogi här. Genealogi betyder att man går tillbaka till och tittar på det samhälle vi lever i idag och varför vi har landat med de värderingar vi har. Det vill säga, vilken religion runt hälsa praktiserar vi redan idag? Mm. Jag tror vi måste börja där. Och jag skulle säga att då är det faktiskt världshistoriens mest kända tweet jag utgår ifrån. Det tweetades redan 1632 av René Descartes och det heter "Jag tänker, alltså finns jag". Det är första gången i den västerländska historien i alla fall man bygger metafysik och tar bort Gud ur ekvationen. Jaget tar Guds plats. Och vi har ända sedan Descartes 1632, inte minst amerikaner, okay, levt med religion som heter individualism. Och det betyder att alla politiska ideologier vi sedan skapar efter det kan vara socialism, liberalism, konservatism. De är alla, påstår de, olika vägar fram till individens frigörelse och fullkomnande. Så det är individen vi pratar om hela tiden. Så att när vi sitter och pratar om hälsa idag här i Sverige 2019-2020 så pratar vi egentligen om en individ som hålls ansvarig i sådana fall för sin hälsa. För det finns ingenstans där... Som Michel Foucault skriver liksom på 1970-talet, han skriver att det finns ingenstans där staten kan utöva sån makt som direkt på individens egen kropp. Det här kallar man för kroppspolitik eller body politics i modern filosofi och teologi. Och det är därför vi måste börja med att titta på att samhället i sig skapar massor med värderingar runt kroppen. Och de här värderingarna projiceras på oss som kroppar. Och sen måste vi leva upp till de här värderingarna på olika sätt. Jag tror det är fair att börja där, att erkänna att vi lever med en viss religion, det heter individualism, och den religion vi delar med.
Så okej, bara sammanfatta. Den religion enligt dig, Alexander, det är individualism. Ja.
Om du går tillbaka historiskt, ur religionen som vi i vårt arbete kallar för nomadologin, det vill säga en lära som håller en nomadstam i rörelse. Om vi tänker sig att en sån religion tillämpades i hundratusentals år till och med. Och så har vi byggt en kortlivad civilisation de sista 5000 åren och försökt att slita oss loss från nomadologin. Men i nomadologin var det de äldre som var ansvariga för de yngre. De yngre ansågs dumma, för det var den enda kunskap som fanns var den som fanns i huvudet. Den som hade kunskap om en äldre kvinna eller en äldre man. Och det betyder att när det gäller din psykiska hälsa eller din fysiska hälsa så var du tvungen att gå till en äldre kvinna eller man som sen bestämde över reglerade din kropp.
Men är det inte det staten gör idag då?
Försöker göra, exakt. Den spelar på exakt de sakerna med blandade resultat. Mm. Så att jag skulle vilja se när vi sen ser vem har ansvaret för din kropp, hur mycket är det du, hur mycket är det din familj, hur mycket är det din närvärld överhuvudtaget som Heidegger säger, hur mycket är det din stam eller subkultur idag som internet håller på att få fram, hur mycket är det sen kanske nationen till vilken staten är bunden eller det där förbannade landstinget som är ansvarig för din kropp. För det är de relationerna vi egentligen sitter med idag.
Eller Gud.
Ja, det är Gud jag tagit bort ur ekvationen. I individen så tar vi bort Gud, det är vad jag sa till att börja med.
Jag håller med, vad säger Susanne?
Ja, men du formulerar frågan, får man göra vad man vill med sin kropp? Och då ska jag säga, ja, det får man göra, man får göra vad man vill med sin kropp. Men bör man göra vad man vill med sin kropp? Och det är knappt där själva diskussionen ligger, tycker jag. Vilka normer vi sätter runt vår kropp och hur vi uppfattar vår kropp. För när Descartes avskiljer jaget ifrån... ifrån universum kan man ju säga.
Från kroppen, ja.
Och från kroppen.
Så blir
ju kroppen en slags mekanisk maskin. Och det är ju inte så att Descartes egentligen menar det, men hans tolkningar, senare filosofer efter honom har sedan tolkat kroppen som en slags maskin. Men där har ju liksom till exempel den kristna teologin och alla religioner, skulle jag säga, vill ju se människan som en helhet. Och då handlar det ju inte framförallt om vad man får man göra vad man vill med sin kropp? Ja, det får man ju, för man har ju fått en frihet, om vi nu talar om en kristen teologi, att också ansvara för de handlingar man gör. Men bör man göra? Nej, det bör man inte göra. Så man har ju också ett ansvar för att hantera den där fysiska
massan. Men är det problematiskt då om vi försöker föra tillbaka det här till det vi brukar prata om här, folkhälsopolitik och statens... För där är det ju inte frågan om vad man bör, det är väldigt mycket vad man får. Och du säger, och jag menar, man får ju göra vad man vill med sin kropp.
Men det där är olika
sfärer.
Det får
inte vårt samhälle alls.
Det är just det jag säger.
Där är olika sfärer, för som enskild individ har jag naturligtvis frihet att när jag vill bryta mot lagarna och göra vad jag vill med min kropp. Jag kan sätta ut en annons som det var nu för några år sedan. Det var någon som var kannibal som sökte någon
Arvin
annan.
Arvin Meyers, liksom, den tyske kannibalen.
Ja, exakt.
Som fick 600 intresserade svar dessutom, ja. När han ville äta ja, upp en annan människas könsorgan.
Exakt, exakt. Och, då, och igen märkt som jag säger då, ja, han får naturligtvis göra det, men inte, han får inte göra det juridiskt sett, kanske inte ens moraliskt, men han gjorde det. Och på det viset menar jag att vi får göra vad vi vill. Mm. Men sen finns det ju en mängd olika restriktioner kring det där börat. Hur långt får vi sträcka oss i den här friheten? Man kan ju inte liksom bara norpa tag i någon annan människa nu, och för att man råkar vara kannibal och utan någon agreement så att säga. Och inte ens det, kanske om man det, har det, blir, det så blir det ju liksom
det blir ju problematiskt, för det kommer ju andra personer in i bilden. Men ja, om precis. Vi säger när det bara handlar om dig själv.
Ja.
Men det här kommer det intressanta in, och det är Michel Foucault. Jag går tillbaka till honom. Och han bodde ju i Sverige under ett antal år i slutet på 50- och 60-talet.
Gjorde ju Descartes också. Mm.
Det är samma Michel Foucault, det är viktigt att komma ihåg. Historien om honom är väldigt traumatisk för Svenska Akademi. Därför att Michel Foucault la fram en doktorsavhandling i Uppsala. Och den blev underkänd, för ingen jävlig Uppsala fattade vad han skrev överhuvudtaget. Sen åkte han hem till Frankrike och 1961 gav han ut den här boken. Och den blev sen en av 90-talets största filosofiska texter. Och än idag så sitter Uppsala universitet och skäms för det. Alltså det visar bara hur dumt vi kan göra saker i Sverige. Och Foucault som Sverigekritiker är väldigt intressant. Han verkligen hatade Sverige. Och det han såg som växte fram i Sverige på 1960-talet var en stat där alla underkastade staten och gillade att de underkastade staten. Och den här staten skulle sedan bestämma över människors kroppar. Och genom att bestämma över deras kroppar kunde man också bestämma över deras andar och själar. Det var vad Foucault såg framför sig.
Men det här
och det är ju faktiskt vad som har hänt. Men det här exakt har ju 300, det som har hänt. Alltså,
det här har ju 300 år. Descartes, han dog väl i Sverige? För att han
ja, fast det är mer att nu ser du en likhet i öde mellan Foucault och honom, men i det mässigt så finns det inga likheter.
Nej, det förstår jag.
Descartes tyckte nog mest att det var kallt i hovet på Drottningholm och att han frös i
alla fall. Men det liknade frisyra.
Men går vi tillbaka nu till Foucault och försöker hålla oss till ämnet. Då är ju Foucaults kritik väldigt intressant, därför att det är ointressant att göra vad vi vill med våra kroppar. Alla av oss kan förmodligen kastas ut för en klippa och därmed ta livet av oss själva. Och därigen har den yttersta kontrollen har vi vår egen kropp. Men detaljerna fram till att det faktiskt gör någonting så drastiskt är idag extremt reglerade i vårt samhälle. Och jag tror att det här är separationen av kyrka och stat har gjort att vi har fått en sekulariserad stat som anser att den kan ta den roll som den gamla militärreligionen hade förr i tiden. Som går in i militären, då släpper du ifrån dig kontrollen över din kropp. Då underkastar du dig militärens regelverk och du måste vara beredd att leva och dö för militären och den mission den har. Du kan inte ifrågasätta den som militär. Och det är den aspekten av det hela som har stoppats in under staten i vårt samhälle. Och det vi får idag är att vi har fått en stat som nu går in och detaljreglerar våra liv. Ja, ända in till det blir fullständigt
idioter. Men även om staten gör det så lever ju, väljer ju människor ändå att bryta mot de där normerna.
Nej, de gör inte det i Sverige. Jag håller inte alls med om det. Titta på data. Folk i Sverige är extremt villiga att underkasta sig vad staten hittar på för jävelskap. Och sen sitter vi efteråt 30 år senare och säger skrattande, oh, men tänk när Socialstyrelsen rekommenderade 6-8 brödskivor en dag. Det var ju rena dödsfällan. Och det är därför jag har diabetespandemier i Sverige idag på grund av de råden. Men ingen tar ansvar för det. Det är inte någon av dem som satte Socialstyrelsen på den tiden som får ta ansvar för sin ovetenskaplighet och det vansinne de spred. Och så här fortsätter det. Vi har massor med idiotiska regler i Sverige idag som inte grundar i vetenskap, inte grundar i fakta.
Men det har vi ju bara
det är bara mobbar, olika lynchmobbar som hittar på nya regler. För att vi älskar reglerna så mycket och vi älskar att tvinga grannen att göra saker hela tiden.
Vad säger du, Susanne?
Det är problemet. Men jag tror att du är inne på ett intressant spår där. För jag tror också att de här reglerna är en del av hur vi också tror oss ha kontroll. Genom att följa reglerna så tror vi också att ha kontroll över våra kroppar när det gäller hälsan till exempel. Så, ja, men det är ju på ett plan ganska enkelt, för jag kan ju som enskild individ sätta mig in i alla möjliga olika forskningsrön hit och dit, utan jag får då lita på liksom att myndighet och andra förser mig med information så att jag kan få kontroll över det viktigaste som det svenska folket tycker det absolut viktigaste i deras liv är en god hälsa. Det är ju det som alltid toppar liksom alla sådana här opinionsundersökningar. Och då, ja, men då räcker det med att jag följer det då liksom. Eller om jag har en religiös övertygelse så kan jag ju ingå i en gemenskap där det finns vissa normer och regler kring hur jag ska förhålla mig till ätandet och maten. Och även...
Ja, det är ju enkelt som i traditionell judendom, då vet du exakt vad
ja,
du ska äta.
Ja, och det skapar ju en meningsfullhet. Men även om man då hittar system, alltså om lagarna säger en sak, du får göra det ena eller det andra, men jag vill som enskild individ följa ett annat normsystem som kan vara ett religiöst normsystem som kolliderar mot det enskilda landets lagar, då är det ju ändå att skapa någon slags meningsfullhet kring ätandet och kring hälsan.
Men det här är ju precis samma sak. Vad vi har gjort helt enkelt, att för jag är helt för det. Jag tycker man ska gå med i någon religion, konvertera till någonting i mitt råd numera till folk. Och sen har en religion som sjundedagsadventisterna. De har praktiserat vegetarianism i över 100 år. De lever till 100 års ålder och alla sådana saker. De har massor med hälsa fördelat på grund av det. Du hittar ofta det du har valt det. Problemet med staten är att staten har tagit platsen av den allsmäktiga religionen som kör över allt och alla. Vi kommer inte undan staten. Du och jag kan inte sätta oss och röka vad vi vill, vad vi gör för någonting som staten just nu bestämt är livsfarligt. Utan staten går ut och hittar på saker. Och problemet är att det var väl en sak när liksom staten nått så när följde vetenskapliga råd i sådana fall och var i någon form av verklighet. Men de senaste 30-40 åren så har det här fullständigt stuckit iväg. Det mesta staten idag hittar på och tvingar på oss medborgare som vi alla måste följa och inte får välja bort. Det auktoritära i vårt samhälle idag, det är bara idiotier nu. Det är ungefär vad ni
har. Vad har du för exempel, förutom det här med rökning på utservering som är ju uppenbar idioti? Vad har du med?
Jag skulle säga att det är ännu viktigare än att spåra de här och sätta en lång lista på dem, för det kan vi göra ganska snabbt här. Det är att kolla varifrån kommer då den här viljan till att detaljreglera livet. Och det var det Foucault var inne på innan. Han såg det på 60-talet i Sverige, vart Sverige skulle gå. Det är det Myrdalska folkhemmet han kritiserar. Och det Myrdalska folkhemmet sätter paret Myrdal längst upp i toppen. De vet bättre än alla andra. Och den senaste nyckeln eller frugan de har gått på, bildar de en lynchmobb omkring. Och sen så mobbar man dem som bryter mot de här reglerna. Det är ungefär så det rousseauianska svenska folkhemmet ser ut. Det är Rousseau som genomförs via makarna Myrdal. Och hela det politiska fältet i Sverige accepterat den här ideologin. Det Myrdalska folkhemmet idag, från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet, är den gemensamma ideologin. Och det är två saker vi dyrkar här. Det är staten och individens ansvar mot staten. Så individen ska i vårt samhälle i Sverige hållas ansvarig för vad staten hittar på just nu vi måste göra. Och sen predikar man det här, faktiskt från en predikstol. Via propagandan så predikar man det här att staten är god, staten gör aldrig fel, allting staten gör är rätt. Och det är ju inte sant. Det är helt enkelt inte sant. Och då kommer det vansinnigheter. Och då är frågan, vad är den dominerande ideologin bakom de beslut som staten gör? Och det är att de har gjort Sverige till ett kuddrum. De har gjort Sverige till ett infantiliserat samhälle där ingen någonsin blir vuxen och ansvarstagande. Mm. Utan människor tränas idag att bli ren underklass. Mm. För underklassen är den klass i samhället som inte lyckas resa sig och ta vuxet ansvar. Utan gör sig själv till barnungar som lyder under staten.
Jag tänker att det här är också inskrivet att det just händer i Sverige. Tror jag har att göra med den extrema sekulariserade kulturen vi har. Därför att någon måste gå in då, när inte religionen längre finns, i den bemärkelsen som den gör i andra mer religiöst präglade samhällen. I romerska katolska länder till exempel, där religionen har mer tydlig publik roll, så måste någon annan gå in och ta det. Eller den platsen var ledig, så att säga, inom situationstecken. Och då kan också staten eller folkhemmet, så att säga. Statskyrkan och folkhemmet har ju liksom under 1900-talet utvecklats parallellt och har då staten får den uppfostrande rollen som tidigare kyrkan hade.
Ja, eller, staten har eller tagit de sig den. Staten har tagit sig den.
Ja. Men den syftar inte till att göra dig till vuxen. Det religionen alltid har gjort är att den sätter dig på resa från barn till vuxen och sen som vuxen börjar aspirera på det gudomliga.
Ja, om vi talar med Foucault så kan man tala det handlar om.
Svenska staten vill permanent göra oss till barn och alltid vara barn. Det är inte så att någon vid en viss ålder plötsligt får bestämma över sitt liv i Sverige.
Det är det jag skrev om i Trygghetsnack och manas land. Vi lever i ett kuddrum från vägen till graven.
Mm. Och det är ett infantiliserat samhälle. Och det är därför det är så viktigt att ta diskussionen. Vad är det pris vi betalade för separationen mellan kyrka och stat? Där staten till slut sväljer allting. När jag till exempel gick ut och tog debatten här om manlig omskärelse och ställde mig på judarnas, muslimernas, amerikanernas sida, så var det just för att peka ut att nu börjar den här statsreligionen ätas in den på religionens område. Nu ska staten bestämma även över de olika religionerna.
Men,
det
är Susanne, den enda religionen kvar. Du var inne på, du hade något här om Foucault. Vad var det du skulle säga om Foucault?
Nej, men han talar om det här begreppet om disciplineringen. Och det handlar ju om hur man kontrollerar liksom, massor. Det kan ju tala om den slags övervakningskultur där man också, och jag tror inte det, ofta när vi tänker på den här bilden tänker vi att staten är där ovanför och sen kommer vi som disciplineras och kontrolleras som finns under. Men det där är ju så integrerat, så det är också så att vi kontrollerar varandra i, och det kan man ju märka till exempel när vi har olika koder kring eller regler kring vad som ska ätas och inte. Det är otroligt normativt kring har du ätit så mycket socker eller du röker eller du gör eller så.
Barnuppfostran är ju det här helt uppenbart. Det är om jag låter mina barn cykla utan cykelhjälm till exempel, så kommer ju garanterat några av deras, mina grannar eller någon, styr upp det här. Så här får du inte göra.
Ja. Så staten är ju egentligen inte någon annan, utan det är ju också hur vi så att säga, implementerar de där reglerna eller normerna då, som sen legitimeras av staterna. Och vad som är hönan och ägget kan man ju liksom diskutera. Men till exempel har du diskuterat så här med sockerskatt till exempel, om vi ska höja det, för att det är inte bra för oss att äta för mycket socker, och allt så borde beskattas så att vi slipper att äta socker.
Ja, förbjudas. Och reglering och förbud. Men jag skulle säga vänta, det är inte hönan och ägget. Hönan här är staten och ägget är vi medborgare. Det här är precis som Östtyskland alldeles innan murens fall om man tittar på det. Det Stasi som var övervakningstjänsten i Östtyskland såg till att till och med makar spionerade på varandra. Så hela samhället blir till slut ett samhälle där alla spionerar på varandras poliser. På varandra.
Ja, men det är det jag menar. Det blir till slut så integrerat.
Men detta kräver att staten finns först på plats och att staten aldrig får ifrågasättas.
Ja, men i det här fallet så är det ju
krävs
så
att vi är ideologi, och det har vi i Sverige.
Men vi ger ju staten tillåtelse till det. Det vill säga att det är ju integrerat i någon mening, eftersom det är vi som har, det är vi som röstar
det
fram det.
Det är det Foucault skriver. Det snuskar med oss människor att vi älskar underkastelse. Och han gräver djupt i det och tar fram det, och då använder Nietzsche som redskap där. Så när man marxistisk analys av hur maktstrukturen byggs upp i samhället och vem det gynnar. Och sen går han till Nietzsche och säger helt enkelt att när vi går till Nietzsche ser vi måste erkänna hur mycket i oss som vill underkasta oss världen. Ja. Och det är ju en sak vi måste underkasta oss, det är vår egen död. Men allting annat utöver det kan vi egentligen frågasätta. Men svenskarna älskar att underkasta oss, och det är staten som underkastar oss.
Det som motiverar, tror jag, både stat och medborgare att följa ett regelsystem är ju att det motiveras med att det syftar till det goda livet. Och då, ja, men om vi ska uppnå det där goda livet, vilket är lite diffus om vad det då egentligen är, men det kan till exempel mätas kvantitativt. Mängden år vi lever, det är det goda livet.
Det
eller att vi är friska, det är det goda livet.
Ja, men det är propaganda.
Det är motiverat på något sätt. Så det kommer sen ge energi liksom till att legitimera normsystemet, för att vi vill ju alla leva länge, eller vi vill ju alla vara friska. Så att säga. Och då, och för att kunna vara det enligt det här uppsatta målet då, som ju är ett sekulärt mål på sätt och vis kan man säga. Med det menar jag då liksom att det är mätbart medicinsk eller forskningsmässig kategori, att man kan liksom mäta antalet år. Ja, du blev 98 och då var du liksom en god medborgare ungefär. Om du också är frisk och inte belastar samhället för mycket.
Men Susanne, det här är ju propaganda. Men
det legitimerar oss. Det legitimerar oss alla. Eller motiverar oss att följa de här reglerna.
Nej! Det som driver oss är den där underbara känslan av underkastelse och ansvarslöshet. Det svenskarna vill ha är ansvarslöshet. Vi vill slippa
som till exempel.
Det får vi om vi ger oss under staten. Och det är därför vi kan säga att Socialstyrelsen sa 6-8 brödskivor om dagen. Men vi går inte efter de idioterna som kom ut med det påbudet och tvingade oss att käka 6-8 brödskivor om dagen och bli sjuka av diabetes. Nej, vi låter det fortfarande rulla på. Och det avslöjar att det vi längtar efter i Sverige, och det är Foucaults poäng är underkastelsen och ansvarslösheten i en sekulär religion som heter
men man får individer att känna ansvar när man säger, om man dricker måttligt med alkohol, då tar man ansvar. Måttligt med socker,
nej,
då tar man ansvar.
Motionera
för hälsans skull, så tar man ansvar.
Jo. När du sen brakar ihop och din hälsa brakar, då kan du gå raka vägen till landstinget, och vad kommer de göra? De kommer sätta in pumpar i det, spruta mediciner i det, tycka lite synd om dig, och sen kommer skulden komma tillbaka igen. Det här är perfekt för att konstruera en sekulär religion. Vi ser det inte ens. Myrdalismen är Sveriges statsreligion.
Fast här skulle jag skilja egentligen mellan en slags sund form av skuld och skam. som jag ser som två olika saker. Hur vi skammar varandra för att man, framförallt nu när, när hela hälsofrågorna kopplas ihop också med klimatfrågorna, så blir ju liksom skambeläggandet kring vissa former av vad man äter, rött kött eller vad det kan vara. Liksom,
som egentligen inte är onyttigt överhuvudtaget.
Och det är fullständigt förvirrat. Du vet, det är ju galet Sverige 2019-2020. Titta på Sverige idag. Ekologiskt jordbruk blandas ihop med att rädda klimatet. Ekologiskt jordbruk är dåliga nyheter för klimatet. Det har mer yta, det är lägre produktivitet, det är inget högre näringsvärde överhuvudtaget, det förstör. Alltså ekologiskt jordbruk är ett påhitt. Och det är en typisk kyrktant i litet påhitt att nu ska det ekologiskt jordbruk så blanda
ihop med klimatfrågan. Nej, bland annat kyrktanten är detta nu. De
jo, kyrk. Här,
nej. De är helt oskyldiga till detta.
Nej, nej, jag menar inte bokstavligt.
Ja, men inte själva kyrktanten utan staten som kyrktant.
Ja, exakt. Jag menar kyrktant metaforiskt.
Ja, men du får byta metafor.
Nej, nej, det gör jag inte. Jag
vägrar. Nej, men ger inte på kyrktanten.
Då får du reservera dig. Jag kommer fortsätta kalla kyrktanten. Sverige är fullt av sekulära kyrktanter. De finns överallt. Det är de som driver på förbudsivern, det är de som driver på registreringsivern, som driver på regleringarna hela tiden. Och vi ska nu hålla på att reglera det mänskliga livet in i minsta detalj. Det här är Foucaults mörka dystopi från 1960-talet som genomförs i Sverige idag. Det är exakt vad vi ser. Och det är denna kärlek till ansvarslösheten och infantiliteten. Det är ingen tillfällighet att Sverige exporterar Greta Thunberg till hela världen. Alltså, vi hyllar barnet nu så mycket så barnet har blivit visdomen i vår kultur. Det borde sätta på alla larmsignaler som finns att samhället håller på att tappa greppet.
Nu får du, Susanne, nu väntar vi på svaret.
Skam och skuld.
Skam och skuld. Kom tillbaka till det.
Nej, men jag ska gå tillbaka lite längre bak än Descartes. Och jag läste nu häromdagen, återigen, jag älskar att gå tillbaka till Augustinus. Jag tycker han är fantastisk. Hans bekännelse. Han brottas ju hela tiden med detta med sin kropp och vad ska han göra med den där kroppen som inte gör som han vill att den ska göra. Han ejakulerar om natten fast han vill liksom tukta sin kropp och han känner begär efter att äta goda saker fast han inte borde. Allt detta här, brottningskampen för honom i de här bekännelserna. Och han vill både kunna disciplinera sig eller kontrollera sin kropp och inte låta den styra honom, hans vilja. Och det är hela tiden för honom där kampen mellan vad han vill göra och sen vad kroppen då kroppen har en annan vilja än hans förnuft, om man säger. De kolliderar liksom i för honom. Och jag tror på något sätt så känns Augustinus här oerhört modern i vår tid.
Det låter de här som en, det här är ju vad de här mammals håller på med.
Ja, men jag är Augustinus värsta fiende, ska säga det på en gång, men han är en bra
fiende.
Han inbillar sig att han kan separera anden från kroppen. Det är därför han är så besatt av att anden ska kontrollera kroppen. Jag säger att det är omöjligt att separera anden och kropp, de är två uttryck av samma sak. Problemet med Augustinus och kristendomen är sen att på grund av den dualismen som Descartes senare ärver och som vi har kvar idag. Den dualismen med andekropp är det som leder till separeringen av kyrka och stat. Separeringen av kyrka och stat som hyllas i västerlandet är en konsekvens av att anden och kroppen separeras och vi lever i en dualistisk värld. Svaret på det är att det finns ingen separation mellan andekropp och då går jag till österlandet. Mitt idéarv jag har drängt mig i de sista 30 åren är zoroastrismen, buddhismen, taoismen. Och i det österländska tänkandet så är det centralt i de stora filosofierna att det finns ingen separation mellan andekropp, de är ett. Det betyder att du kan inte agera utanför din kropp, du kan inte tänka utan kroppen. Det heter embodied mind på modern engelska. Och det är därför när jag blir Augustinus fiende så är det så att kristendomens sorg är att den väljer det här gnostiska idealet som kommer från Augustinus. Augustinus var till och med manike innan han blev kristen. Den ultimata gnostiska religionen. Och problemet med västerländsk kultur
är att gnostisk religion bara förklarar för lyssnarna vad
detta är. Anden är fin och tjusig och kroppen och den fysiska världen är ond. För den fysiska världen inklusive kroppen är skapad av djävulen själv. Och att vi en dag ska komma till himlen så måste anden frigöras från kroppen och det enda sättet att göra det är att separeras från den här världen överhuvudtaget. Det gnosticismen kräver alltså ett liv efter döden och den kräver också att anden står över kroppen. Och det här är ju småpojkens lilla dröm att han en dag ska bli den lyckade hjälten som fullständigt gått överstyr. Men det är det idéarvet som vi har lett oss till, judendomen, kristendomen och islam och så småningom fram till separation av kyrka och stat som än idag är västerlandets dilemma. Västerlandets stora roll i världen är bara kraften i den här idén. Och det var koloniseringen av resten av planeten och exploateringen av planeten. Men nu när vi ska deala med resten av det så kan vi inte gå till västerländsk historia. Vi måste gå till den österländska historien, till den monistiska världsbilden och den monistiska människosynen. Kropp och själ ska inte separeras. Och det är när staten får oss att tro att anden och kroppen är separerade och staten lägger beslag på anden och sen ska bestraffa vår egen kropp, som vi faller i fällan som får gå och säger att vi njuter av det här lite för mycket.
Men du är lite för orättvis med Augustinus där, för du uppställer de här kriterierna alldeles för kategoriskt. Det är ju inte så att han separerar ande och kropp, utan det handlar om en kampen. Men det, och just därför att det inte är en separation.
Det är inte kroppens utan kamp över anden.
Gud har skapat. Och Gud har då skapat människan. Mm. Med ande, själ och kropp i den där kristna och judiska och muslimska föreställningar om hur Gud skapar människan, blåser liv i materien så att kroppen och själen blir en embodied. Sen är ju inte livet fullkomligt, tänker man ju då, i den kristna teologin. Nej. Utan vi har liksom olika brister som gör att vi inte är perfekta. Och då får vi hålla på hela tiden och dividera med det där. Liksom. Hur ska vi på bästa sätt nå det goda livet? Inte bara som enskilda individer, utan det handlar ju om människan och allt levande. Så att det är ju, vår kropp är ju också en del av naturen runt omkring oss. Och då menar inte jag att det är en panteism, utan det är ju hur anden och själen och kroppen är en del av en helhet. Men därför att våra sinneserfarenheter distraherar oss från den här helheten. Därför att vi då är präglade av synden, som Augustinus talar. Det handlar ju om bristen i den här separationen.
Du har fel, för det är inte alls någon jämlik relation mellan ande och kropp hos Augustinus. Det är alltid anden över kroppen. Det han är bekymrad över hela tiden är hur hans ande inte kan kontrollera kroppen. Han har ingen diskurs där kroppen får kontrollera anden, för det har man just till tänkt. Nej,
alltså,
han
när
inte.
Han talar om musik till exempel, så handlar det om hur harmonierna ska genom att han hör eller genom att han tittar och tittar ser skönheten till exempel, så använder han sin kropp och sin sinneserfarenhet för att harmoniera.
Men kroppen är bara ett redskap för anden hos Augustinus. Det finns inte någon likhet, och det är där han skiljer sig från buddhismen.
Om vi för tillbaka det här till nutid, det låter ju som att han är ganska långt ifrån mammals, om vi pratade om dem tidigare. Som där det är ju så att säga, mammals vet ni, middle-aged men in Lycra. Mm. Så elitmotionärerna som botar sina 40- och 50-årskriser genom att cykla runt med cykelbyxor och liksom övermotionera. Sånt som jag till exempel, som kör 16 weeks of hell. Så här, tränar hela tiden. Där man ju på något sätt försöker få någon sorts andlighet via kroppen.
Ja, men det är fortfarande anden över kroppen. Det är det arv vi har. Och sen är gnosticismen och kristendom inte samma sak.
Men
innan vi bygger väggarna klart. Så att, grejen är att gnosticismen och kristendomen hamnar. Kristendomen lånar in gnosticismen, dualismen. Och i det ligger inbyggt att anden står över kroppen. Och då kan man bygga det via livet och bygga domedagen och allting på det. Sen bryter man med gnostikerna för de är för hårda. För det är Guds skapelse som måste ändå vara god någonstans. Så det finns en dialog mellan mig och Susanne som är intressant. Mm. Vi har svenska status, skulle jag säga, som gemensam fiende. För den går känd i det rent gnostiska, och det kommer från det här. Så att vi måste vara väldigt tveksamma. Alltså, jag jobbar med mansrörelsen idag. Mm. Det första jag lärde killarna att ha en kuk mellan benen och en stak upp i huvudet. Förhoppningsvis. Om du är svag på den ena punkten, jobba på den så du blir stark på båda. Det vill säga anden och kroppen i balans är det du försöker eftersträva. Och när du tänker igenom det fullt ut, då ser du att det samlade omkring dig, det ser helt annorlunda ut. Det samlade omkring dig går bara på anden och bestraffar kroppen.
Men jag
och därför
det
är kroppen delvis. Det är fängelse. Det är därför jag fått det kuddrumsamhället.
Men,
därifrån det kommer.
Jag kan köpa det, delar av det du säger i alla fall. Men jag vill ändå återföra att jag köper inte riktigt att det inte är så att de här mammals eller de här personerna, där är ju kroppen mer, alltså det är inte, kroppen är inte för dem som jag ser det underställda anden, utan jag skulle ju säga att tvärtom, just det här extrema motionerandet, att man äter rätt saker, det, då värnar man ju kroppen som en en gudomlig helgd.
Men de ja, men jag tror, okay, så här, jag tror att du är inne på ett bra spår där, för att just den där kicken man då ska, som ska ticka in efter som en slags belöningssystem när man då har verkligen tagit ut allt man har. Ja. Av kroppen, eller man har följt alla de där hälsoprofilerna.
Ja, men en sund själ i en sund kropp.
Exakt, och sen ska det då ticka in i en slags andlig effekt. Ja. Men det är inte så att det är anden som motiverar att du cyklar omkring
det
där lyckra. Men snarare tvärtom. Liksom.
Ja, ja, utan det är mer kroppen. Utseendefixering i så fall.
Det är ja, att det är kroppen kroppsligt. Som sen ska få belöningssystem av att jag känner att det här var meningsfullt, eller det här, oh, nu har jag presterat det här och det här. Liksom.
Men nu sitter ni och pratar om överklassen i vårt samhälle idag.
Ja, det gör vi. Ja, men det gör vi.
Hur mycket är de här middle-age-männen lika inte påverkade västerländskt tänkande? Hur många av dem sitter inte och mediterar på morgnarna? Det gör de allihopa. Det är det jag säger.
Det tror inte jag att alla
gör. Jo, det gör de. Det är skitstort. De är zen och allt möjligt.
Ja, vissa av dem, absolut. Ja,
inte
men
du,
inte
men
allihopa.
De andra. Det stora flertalet gör
ja,
det i alla
tror
fall.
Det.
Ja, men det här är ju
så överklart. Du menar att de sitter snälla, där de, vänta, de sitter där i sina lycra. De sitter i sina 45 km i timmen på cykeln och mediterar.
Det gör alla KTH-professorerna jag känner, och de är alla middle-age-män i lycra. Jag vet inte vem du är där. Okay, men snälla nu, ska vi titta på samhället i stort eller ska vi titta på en liten elit? Det här är två helt olika frågor. Den lilla elit den klarar sig bra idag. Det är mer som en läkare. Och de försöker balansera kropp och ande och vara båda två. Det är precis det tänkande vi har fått in som respons på det vi har. Men det Foucault målade upp, som jag har visat upp nu, det är den svenska staten, de svenska landstingen och deras relation till svenska medborgare. Den stora massan i Sverige är fan med inga självförtroende, starka medelåldersmän i lajkla på några cyklar. Det Göran Greide beskriver, de är istället den nya underklassen som sitter nu och tar in skammen och skulden över att de äter den felaktiga maten, de har förvirrat sig mellan kolhydraterna och fetterna, de rör sig inte, de är feta och överviktiga, de har diabetes nummer 30 och de har massa nya sjukdomar. Nu är nästa sömnampé, nästa pandemi som kommer på grund av den här ungdomsfettman i Sverige. Det är den stora underklassen i Sverige idag. Det är de vi borde prata om. De landstingen det. Fast fokuserar på trots allt. Det är ja, de men, som tar våra skatteresurser idag och kostar massor att hålla igång
och
som barnunger.
Och då är
det
vi ju tillbaka till en av de grundfrågorna som vi haft i den här podden egentligen i alla avsnitt. Det vill säga det finns en stor grupp som är middle-aged men in lycra-gruppen. Det vill säga de äter hälsosamma, de rör sig mer, de mår bra etc. Sen har vi en stor, jag skulle inte säga att det är majoriteten, men en väldigt stor minoritet som absolut inte följer det här. Det vill säga de du pratar om, den nya underklassen.
Jag skulle säga att de är majoriteten om de åker ut i landet. Det kommer de märka ganska snart. Ja, det är därför jag vill prata om Karl Marx. Vi kommer landa i en klassanalys till slut.
Vi struntar i om de är en majoritet. Men om du tittar på de här som fortsätter röka så är de ganska få. Som äter snaskig mat. De är skitsamma om de är en majoritet. De är i alla fall väldigt, väldigt många. Det håller jag med om.
Och de kostar pengar.
Och det är ju sån otrolig skillnad på samhället. Så det, jag köper det. Men då är ju frågan, vad gör vi åt den gruppen? För det har vi haft som återkommande fråga här. Hur kommer man åt den gruppen? För de andra grupperna, om vi har pekpinnarna från staten om hur man ska leva och de här generella insatserna som vi ska göra, det kommer inte påverka den här, om det
därför
är majoritet
att
eller stor
minoritet. Jag tror att det är en andlig fråga.
Det är precis dit jag ville komma.
Ja. Och jag tror det handlar om vad ger oss egentligen ett meningsfullt liv?
Viktor Frankl helt enkelt.
Ja, var hittar jag de grundläggande värdena? Nu tar jag inte alls som någon slags värdegrundsmodeller eller något sånt, inte alls det jag talar om. Utan,
nej, vi kör inte värdegrund i den här podden.
Det kör vi inte. Nej. Utan vad är... Vad sätter jag all min tillit till?
Ja, men hur kommer vi åt dem då?
Därför att här missar ni poängen. Statens förtroende hos oss medborgare är kört i botten. Vi vet att staten ljuger. Vi vet att staten lyds av lynchmobbar.
Men vi är fortfarande individen.
Jag håller med Susanne. Det är klart att det krävs ett stort, brett, andligt uppvaknande. Och det måste börja med att svenskarna vaknar ur sin sömn.
Men hur?
Vänta nu, får jag förklara det då?
Ja.
Hur får vi människor i Sverige sluta vilja vara barn hela livet? Det är nummer ett. Ja, infantilisering måste... Det är ett andligt uppvaknande att vilja bli vuxen. Att vilja bli vuxen är att ta eget ansvar. Och de är alltid ansvar som individ, ansvar i grupp. Jag tror på kommuniteten måste komma tillbaka. När vi gick till kyrkan, vi hade församlingen. Söndagar stände man av alltihopa. Så har man en community. Det är då man får självklart nog att dela med saker som hälsoproblem. Nu har en community av människor som lever tillsammans, så är det mycket lätt att människa att uppehålla en bättre hälsa och ta bättre hand om sig själva. Men den här gången måste vi undvika de två fällorna vi gjorde tidigare. Det första, en dualistisk världsbild som ärvde från kristendomen, och fick vi en dualismen.
Ja, det har vi
och det ledde till statsstyrkan. Mm. Det vill säga, individualismen kompletterades med staten. Det vi levde i sedan 1600-talet, en uppfattning i västerlandet om att individen är isolerad och i konstant tävling med alla andra individer och ansvarig inför en enda instans, och det är staten. Och staten är den goda fadern eller modern som vet bäst. Vi vet att staten bara ljuger, hittar på, beroende på vilka trender som är inne just nu. Man hittar på den ena tokigheten efter den andra. Och nu är det cykelhjälmar, och sen är det ekologiskt jordbruk ska rädda klimatet. Och bara tokigheter staplade på varandra.
Så och intersektionalism.
Ja, de största tokerierna av alltihopa. Foucault var den som förutsåg det mer än någon annan. Han var bög. Så att det är där vi har landat. Nu har vi skjutit sönd. Nästa generation feminism till exempel på 2020-talet kommer att handla om astrologi och spåtanter nu. Män är på väg mot en alt-right som är besatt av konspirationsteorier. Det är samma tokigheter fast med testosteron i. Dit är de stora politiska rörelserna på väg idag. Vi måste bryta med alla dem, ha ett andligt uppvaknande och sen se till att så många människor som möjligt kan förena ande och kropp och få så bra hälsa som möjligt. Det är ett jätteprojekt, och det första jag måste göra är att döda statens och landstingens roll i det här. För de är körda i botten. De kommer inte hjälpa någon.
Susanne.
De bara kostar pengar idag.
Jag tror det som kan vända detta är väl kris. Alltså, ja. Och då kan det kris på
då går det fort.
Och individens nivå, men också det kollektiva globala nivån.
Så lågkonjunkturen när den kommer, då händer det.
Ja, men och det kan ju folk reagera på olika sätt. Antingen kan man då tänka att då spelar ju hälsan ingen roll, för att då kan jag ju leva precis hur jag vill, och sen så bräcker man i sig bara chips i middag varje dag.
Kan inte det vara bra då?
Ja, och då släpper man den kontrollen så att säga, och då har ju staten förlorat i den bemärkelsen, kan man säga.
Ja, det var det jag menade när jag sa att det var
eller
bra.
Så reagerar man tvärtom och tycker att nu är det verkligen kniven på strupen här. Jag måste verkligen ändra någonting verkligt radikalt. Vad ändra grunden för hur jag lever, vad jag tar in i min kropp, hur jag mår, ser över helheten helt enkelt.
Men man kan i alla fall landa någonstans i att den här sättet som då staten, den onda staten gör, att den kör med de här generella grejerna till den medborgarna i kuddrummet, det är dömt att misslyckas. Du kanske får med dig en viss del av medborgarna, men du kommer inte få med dig alla.
Det är därför Göran Greider är överens här, och därför tycker jag det är viktigt att ta till marxismen som förklaringsmodell. Därför att vi har skapat en stat som egentligen inte vill medborgarnas bästa. Staten vill bara att vi ska beroende av staten. Och det är för att staten är en gigantisk byråkratisk apparat där ungefär var tredje arbetstillfälle i Sverige idag och över 60% av hela ekonomin ligger i statssektorn.
Jag
är marxist, men det här är inte den stat som Marx vill ha på något sätt. Det är inte på väg mot kommunismen. Det är istället på väg mot en infantilisering av befolkningen som underkastas en totalitär stat. Det är faktiskt vad det här är. Och det är bara att titta på att alla riksdagspartierna var i Sverige idag köper den här ideologin, etatismen. De köper beroende av staten, de vill ha höga skatter, de vill alla ge jobb till varandra och hålla igång den här apparaten.
Och jag kan berätta en liten anekdot.
Och den måste vi göra ett andligt uppror emot och genomskåda.
Jag skrev en krönika i Fokus här om sisten som visade sig att på 10-talet så har antal administratörer i vården ökat så att idag är det en administratör per 2 behandlare.
Japp.
Det är helt sjukt. Mm. Mm. 30, alltså en tredjedel av alla anställda i landstinget är administratör som inte har någon som helst patientkontakt.
Det är den politiska kroppen är sjuk, kan man säga.
Ja, den är det. Men det kanske var ett stickspår.
Nej, det är inte alls. Börja... Det är ett väldigt dyrt stickspår i sådana fall. Det här bevisar ju bara det jag sagt. Och jag ska titta, gå tillbaka och läs Foucaults texter, inte minst de texterna även skrev om Sverige på 60-talet, och se hur tyvärr hans profetia infriades.
Men jag tror, bara för att kommentera det här sista som du sa, jag tror också att det är verkligen en djup existentiell fråga. fråga, detta vi talar om, om hälsan och maten, kroppen, anden, själen. Alltså detta hör samman, vi kan tala om politiska kroppen, som staten som kropp, hur mår den egentligen? Vi kan tala om den enskilda kroppen, hur mår vi själsligt och kroppsligt?
Staten borde fokusera mer på sin egen kropp och hur de ska banta den.
Och om du tror på individualismen och du är ensam kämpar i konkurrens med alla andra ute på den stora köttmarknaden om att hålla din kropp i form, då är du en loser idag. Du ska hitta en community där du jobbar ihop med andra människor och ni tillsammans stimulerar varandra till hälsa och välbefinnande.
Så det är ditt råd som eventuell hälsominister?
Stort ärligt uppvaknande och en stor plats för religion i vårt samhälle. Det är vad vi behöver. Vi
och vad säger Susanne? För nu måste vi avsluta här. Susanne, om du vore hälsominister, vad skulle du föreslå?
Ja, det som den andliga existentiella hälsan, det är det som vi behöver tala om.
Det och
det finns också grundlagt i de mänskliga rättigheterna, i den allmänna deklarationen.
Och då kan vi dela med dagens psykiatriska pandemier. Idag är Sverige det land i världen som ligger ettan eller psykiatriska pandemier bland ungdomar. Det var de politiska ungdomsförbunden borde ägna sig åt.
Och det hade jag kunnat prata om i åtminstone 10 program till, men det ska vi inte göra. Tack så mycket för att ni kom båda två. Det var rena berg- och dalbanan idag, tänker jag.
Tack ska ni ha.
Tack,
det var kul, jag gillar Karolsson.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.